Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Välkomna till Sektpodden. Emma Gemmek heter jag. Jag har en gång i tiden varit med i Knutbysekten och är numera sektpoddutövare tillsammans med dig, Rigmor.
Rigmor Robert, läkare, psykoterapeut, analytiker.
Och jag är numera sjuksköterska, eller jobbar numera som det. Alltså sist, Rigmor, så pratade vi om ett väldigt intressant ämne som ligger nära sekter och ibland drar över dit, och det är konspirationsteorier och olika grupper omkring konspirationsteorier. Vi har fått flera mails med frågor om, både där man har frågat om finns det ett samband mellan sekter och konspirationsteorier, och man har frågat om olika typer av konspirationsteorier och så vidare. Och vi har valt att svara i två program, nu blir det om konspirationsteorier, likheter, olikheter med sekter. Vad är konspirationsteorier? Det svarade du på sist. Och foliehatt pratade vi om förra gången. Och vi kom in på ett ämne lite grann som vi fått flera lyssnares frågor kring. Och det var QAnon, som är den här gruppen, kan man säga, kring Trump.
Ja, de ser ju Trump och hade hopp om att han skulle avslöja och gå i strid med deras definition av the deep state. Alltså en annan regering, osynlig i det dunkla, som de tänker sig består av en sammanslutning ondsinta människor. Och men jag skulle gärna förklara, när vi är inne på det, vad deep state egentligen står för och varifrån det uttrycket kom ursprungligen. Kan det vara något?
Ja, men det är en intressant sak att fortsätta prata om. Ska vi ta en mail om det här ämnet först innan vi går vidare?
Tror du bestämmer?
Ja, jag bestämmer. Då ska jag utnyttja mitt bestämmande rätt och så tar jag den här frågan nu. Nej, men vi har lite grann på samma tema som sist vi pratade om, det här med att konspirationsteorier och sekter har någonting gemensamt. Eller när konspirationsteori drar iväg och blir sektlikt, vilket vi ju pratade om sist. Och då har vi en lyssnare som har skrivit så här: hur som helst, för att gå rakt på sak, det är så mycket som är sjukt i de nyandliga kretsarna, särskilt genom internet som värsta skitspridaren. QAnon, Trump är messias och alla är lurade utom en viss grupp av människor som börjar bli en ganska stor grupp nu, även i Sverige, och som hänger sig åt helt sjuka spridningar av desinformation som är långt över gränsen för vad som borde anses kriminellt. Jag har följt er podd och jag kan på pricken säga att de använder exakt samma metoder som en sann sektledare, bara att de inte har någon fysisk samling omkring sig. Anhängarna är främst på de sociala kanalerna. Och det här är en ganska intressant fråga tycker jag. Därför att det finns väldigt mycket som är likt. Men det finns ju en sak som kanske skiljer sig från vanliga sekter. Och det är just att man inte har en publik. Eller man har inte en grupp, fysisk grupp omkring sig. Utan det här sker via internet. Och man sitter hemma i sitt eget vardagsrum. Eller, ja, och tar emot informationen och blir en del av någonting. Och man kanske inte ens vet om vilka mer som är med till stora delar, eller hur?
Nej, men så är det. Och,
hur funkar det?
Jo, men det funkar på det viset. Och det, jag tänker på en man faktiskt som har skrivit till mig och är bekymrad över sin dotter som i princip försummar sina barn och sin familj, utan hon upplever att hon är med i ett sånt här nätverk som, och att hon har en kallelse, och i det fallet är det en religiös internetsektrörelse kan man ju kalla det för.
Mm.
Och att det här, det kan bli väldigt absorberande. Jag tänker också att i slutet av det här avsnittet så kanske jag kan gå igenom några råd hur man ska hantera om man har närstående eller om man själv har fastnat.
Mm.
För det är det man gör, man kan fastna i det här. Så sitter man liksom och söker och letar på nätet och googlar sig fram från den ena till den andra.
Mm.
Och tills är man som en, till sist är man som en labyrint.
Ja.
Hittar inte tillbaka ut i verkligheten.
Jag tycker det är intressant just det jämförelse med sektledare och de här ledarna som finns på nätet. För att man kan ju alltså kalla det predikningar också, fast de inte har, de sitter framför en kamera och har inte en fysisk publik omkring sig. Och ändå så upplever då våra lyssnare att de agerar som en sektledare som har en grupp omkring sig mer fysiskt också. Att det blir samma mekanismer, att det går igen även här.
Alltså på ett riktigt kusligt exempel kan man väl säga är Anders Behring Breivik. Han satt ju på det här sättet och inspirerades av konstiga tankegångar och nätverk. Och han var också med i ett högerextremt forum på nätet. Men han var även en period med i ett sånt där populistiskt Fremskrittspartiet. Och han var också med i en frimurarloge. Söjlerna, pelarna betyder det. Och sen så sa han ju att han var religiös. Han kallade sig kristen, men han vände sig hellre till Oden. För han tyckte att Jesusgestalten var liksom svag.
Svag, just det.
Men att han hade den här krigiska idén.
Mm.
Och han samlade ju ihop dokument i sin den här, han kallade den för 2083 European Declaration of Independence, som han publicerade samma dag som de här attentaten på i Oslo och Utöja. Men han var också antifeminist, han var sionist, han var vit nationalist och han var islamofob. Så man ser de här komponenterna som kan liksom vara som pusselbitar i en konspirationsteori i en sån här persons hjärna.
Och det är ju, jag tänker det, vi lever i ett informationssamhälle där du kan få ta del av nästan vad som helst idag.
Ja.
Lätt över internet.
Och då är det gamla vanliga som jag säger. Kolla fakta, kolla källorna, fråga varifrån har du fått den uppgiften.
Mm.
Bli inte bara inspirerad och upprörd och känslomässig, utan håll huvudet kallt.
Mm. Men det är ju också, jag tänker det är otäckt, för det finns ju de här människorna som till exempel Breivik som faktiskt blir inspirerad på ett otroligt otäckt sätt på saker som sprids på internet. Mm. Det har man ingen, har man faktiskt ingen kontroll över. Utan det är liksom, det är ju för- och nackdelen med vårt fria samhälle med, ja. Men du pratade om deep state. Ska vi gå tillbaka dit?
Ja, men gärna.
På tal om ett fritt samhälle där man får säga vad man vill och
jag vill gärna ta, för att the deep state betyder ju någonting i den där QAnon mytologin eller vad vi ska kalla det. Men begreppet lanserades ursprungligen av en man som jag verkligen respekterar och gärna läser, som heter Peter Dale Scott.
Mm.
Och han är född 1929. Han lever fortfarande, men han är egentligen poet, diplomat, litteratur intellektuell liksom, en bild, verkligen en bildad person som också har det här med intresset för samtiden och politiken. Och det var han som lanserade begreppet deep state, och då är det i kontrast till the public state.
Mm, just det.
Så att det är liksom i den djupa staten, ja, men den är som en parallell hemlig regering då, på det sättet att underrättelsetjänst och säkerhetstjänster, de är då inte finansierade av skattepengar, och därmed kan man liksom inte se deras budget och så, utan hur har de finansierat det här? Jo, genom droghandel. Och de har tagit sig frihet att utöva våld, och de gör detta till skydd för militära operationer, militära personer i hög ställning, och de gör detta i försvar mot personer som har kritik emot krigsmaskinen. För det är egentligen den amerikanska krigsmaskinen som det handlar om. Att göra militära operationer långt från egna gränser, då är det ju inte försvar, utan då är det anfallskrig. Och när man gör det här så har det, kommer det då kritik och angrepp ifrån intellektuella, men också från religiösa grupper och ibland ifrån den public government, alltså den öppna regeringen. Och när de går emot det här som Eisenhower, vi var inne på det, kallade det militärindustriella komplexet, då går the deep state in och liksom täpper till. Och så i det här militärindustriella komplexet, som sagt, så ingår ju också banker och Wall Street, men kanske även musikindustrin och underhållningsindustrin, Hollywood och så vidare. Så att hur stort inflytande det här har, men det är ju som om han talar om en sammansvärjning, men då har man blandat ut det som var sant och viktigt och diskutera med det här tokiga. När det finns till exempel en person som pratar om the deep state och sådana saker, som heter David Icke. Det stavas icke, hans efternamn. Och han pratar ju om att en del människor i den här hemliga styrande bakgrundsvärlden, de är i själva verket reptiler, de är shape shifters. Och ska man börja tro på det liksom, att drottningen i England kan byta gestalt och bli en reptil, alltså då blir det så snurrigt. Och det här är också ett sätt som kallas control opposition, alltså att hotas makten av någon, i det här fallet kanske fakta som Peter Dale Scott lägger fram, så kan man infiltrera och börja prata om deep state och reptilmänniskor och sådana här saker. Och då blir liksom alltihopa okej, foliehatt, som vi pratade om förra gången. Ja. Och då kan man avfärda
det. Ja,
även det som är fakta.
Mm. Ja, för jag skulle just fråga dig om det som du berättar om deep state, om det finns, alltså anses det också i vissa kretsar vara en konspirationsteori?
Ja, verkligen. Ja. Till exempel QAnon, där de menar att det är, nej, men att de sitter arm i arm i sitt hemliga sällskap, och de har mycket pengar, och de äter barn, de våldför sig på barn, de torterar barn för att döda dem och få ut ett sån här adrenokrom som en drog av, alltså, och samtidigt så har vi pratat om Jeffrey Epstein. Han hade den här ön, han hade alla övervakningskameror, han hade inbjudna gäster, kungligheter, politiker, och han utnyttjade unga tonårsflickor. Alltså det liksom,
men det blir väldigt, alltså väldigt komplext, tänker jag, när det blandas med sånt som är sanning. Och det, jag menar, det är klart att det finns pedofiler, det finns pedofilringar, det finns massa otäckheter. Så det är ju sant, men så uppblandas det med allt det andra tokiga, och till slut så vet man inte vad som är vad längre. Och det kan jag ju se, det är också liknande som en sekt. Jag tänkte på Knutby. Ja. Jag menar, det finns ju saker jag kan titta tillbaka på som har varit positiva. Mm. Men det har blandats upp med allt det andra, så blir allting till slut förstört i slutändan. Och det är ju det som är så tragiskt på något sätt också. Att,
men det är precis, och det är det som är varje vuxen människas ansvar, tänker jag. Och då är jag tillbaka vid det här med att ett glas vatten och ett bläckhorn med blå bläck.
Mm.
Du kan skriva med bläcket, du kan dricka vattnet, men häll det blå i det ljusa, och så kan du varken dricka eller skriva.
Mm.
Så att, jag kan jämföra med hur de pratade vid Junginstitutet, så sa de ju att Jung, han såg ut i helheten. Nice. Och han var ju intresserad av religionspsykologi. Men Gud var inte bara god, utan Gud var också ond. Och därför så var det mer helhet när man kände igen Gud inom sig, som ibland ville det onda. Och det var så konstigt, för det var bara ledarna som fick uttrycka sina ondheter. Vi som var underlydande, vi skulle ju bara vara öppna och lydiga. Och
ja.
Fick minsann inte ha några hemliga onda grejer som vi inte redovisade för dem då.
Ja.
Så det är det gamla vanliga. Man kan inte, blandar man ont och gott, så blir det...
Ja.
Det goda kan vi vara eniga om, tänker jag.
Ja.
Och därför är i alla stora beprövade religioner, jag säger det gång efter annan, så är den gyllene regeln det gemensamma. Principen i ett demokratiskt samhälle, det är ju att alla är jämlika inför lagen.
Mm.
Om du är rik eller om du är fattig, om du är ung eller gammal, så har du samma rättigheter. Det ska vara opartiskt. Men i en sekt, men också i ett korrumperat samhälle, så är det inte längre opartiskt, utan då måste du ha liksom känningar och bekanta, ett nätverk som du kan använda dig av, och du kanske måste betala mutor för att gå före i vaccinationskön eller få rätt sjukvård. Du måste ha pengar till det. Så att i ett korrupt samhälle så försvinner jämlikheten.
Det jag tänker när du pratar om det, vi har ju faktiskt fått sådana frågor också genom våra mejl, just det här om hur korrupt är egentligen vårt samhälle som vi lever i idag? Hur mycket påverkas vi av allting? Hur mycket är våra egna åsikter? Hur mycket är det vi blir influerade av vad vi ska tycka och så vidare? Så det kanske är inget ämne vi ska gå in i nu, men det är ändå en intressant fråga. Och jag menar, det finns ju mer eller mindre korrupta samhällen naturligtvis. Det finns ju diktaturer som är jättekorrupta.
Ja, och det finns faktiskt ett sånt mejl också där en lyssnare undrar om hur man kan jämföra diktaturer och sekter. Men ska vi ta det nästa gång?
Det kan vi göra någon annan. Ja, precis. Det blir ett helt avsnitt det också. Men det kommer igen hela tiden.
Det jag skulle vilja prata om, som jag tycker är viktigt, det är ju när själva staten, regeringen, överheten över oss, som vi ger vårt förtroende. Alltså, alla samhällen har ju, även de som inte är skriftspråkliga, så har man liksom ett gemensamt resursflöde som man fördelar, och man vill inte att det ska vara korrupt, man vill inte att det ska vara privat, bli privat som det blev i Knutby, där ni gav alla era pengar och gåvor till en person, utan man vill att det här ska fördelas rättvist, för vi är ett samhälle, vi gör någonting ihop. Men om då samhället självt börjar bete sig sektlikt till en del, och det har faktiskt hänt.
Berätta.
Även hos oss. Jo, under kalla kriget, när andra världskriget var över, så uppstod ett nytt spänningsfält i världen som kallas det kalla kriget. Och det var att den så kallade fria världen, västvärlden, stod emot kommunismen, Warszawapakten. Och i det här spänningsfältet så uppstod någonting väldigt speciellt, skulle jag vilja säga, som man inte kände till faktiskt, för när det nästan var slut på kalla kriget och Sovjet hade fallit samman. Och det var att västvärlden tänkte sig att om Sovjet anfaller några länder här i väst och tar över dem, så skulle det finnas en sovande, vilande, men ändå tränad gerillaarmé, en hemlig armé i de länderna. Och den skulle då inte sortera under normal liksom militära ledningen.
Det var inte det öppna, nej.
Nej, det skulle, utan det skulle liksom rapportera direkt till NATO-högkvarteret i Bryssel. Så att man hade, NATO hade som ett nätverk av hemliga arméer inne i olika västerländska.
Mm.
Och då finns det en forskare, han är historiker men han är också fredsforskare, och som heter i Schweiz, som skrev, jobbade på sin doktorsavhandling och som var intresserad av kalla kriget och bad sin handledare få skriva avhandlingen om det. Och han heter Daniele Ganser. Han är i din ålder, jag tror han är född 72. Och då visade det sig att han fann att den 24 oktober, det är värt att komma ihåg det datumet, 1990, i samband med en utredning, så erkände premiärministern i Italien, han hette då Giuliano Andreotti, att jo, de hade någonting som kallades Gladio. Gladio, vet du vad det betyder?
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Svärdet. Och det var kodnamn för just en sån här stay behind armé i Italien. Och du kan ju själv tänka dig alltså att om efter kriget, om man har fascism, Mussolini, vänsterrörelsen blev så stark så att många röstade på kommunismen. Och tänk om kommunismen kommer in i italienska regeringen och Italien är med i NATO. Då kommer kanske kommunisterna i regeringen att rapportera till Sovjet, så tänkte man. Och det får ju inte hända. Och då startade man den här Gladio-rörelsen. Och då är det ju naturligt i kampen mot kommunismen att det var många med högerextrema sympatier som gick med i det. Och nu börjar någonting väldigt obehagligt hända. För att nu opererar man med det som kallas false flag terrorism. Alltså strategy of tension. Strategi med spänning. Man ville skrämma befolkningen ifrån de hemska kommunisterna så att de inte skulle rösta på dem. Utan man skulle, så att i det här Gladio paramilitära nätverket så klädde man sig som om man vore något annat. Och sen gjorde man till exempel attentatet i Bologna när många dog i den här stora tågstationen. Och så sa man, det var inte jag, det var inte vi, det var de, det var kommunisterna. Skilligt. Så jag trodde ju att det var kommunistisk terror. Det trodde vi allihopa. Och det var det här som plötsligt avslöjades. Och det hade faktiskt avslöjats tidigare när en man som hade sprängt en bilbomb som dödade några poliser i rättegången talade om att han var med i det här och hade räknat med att han skulle få beskydd av, för att han var med i Stay Behind-rörelsen. Det fick han inte. Han sitter fortfarande i livstids och avtjänar sitt livstidsstraff. Men hela den här forskningen, och då ska du veta, om du tittar ut här så ser du Nackareservatet. När vi flyttade in 1975 i det här huset, då small det och pangade på helger, mm-hmm. på nätter, på kvällar. Det var skjutövningar. Jag var helt van vid det, att det här small det. Och sen när man gick hundpromenad vid Järlasjön, då kunde man möta de här 5-10 män i liksom kamouflagekläder med vapen, stora såna här typ kulsprutor, kompistar på ryggen, hälsade vänligt och så vidare, och jag brukade säga någonting typ att oj, är ni här och försvarar oss? Jag tänkte, det är väl hemvärnet,
det är tryggt, eller? Tänkte du?
Ja, ja, det kanske var också.
Ja,
hemvärnet, tänkte jag.
Ja.
Men det är mycket möjligt att det här var just del av Stay Behind i Sverige, som hette aktionsgruppen Arla Gryning.
Ja.
Så att det här, och det avklingade då. Ja. Efter början av 90-talet så har liksom inte, jag har inte hört det där mer. Men då att det finns någonting inne i, jag vet inte vem, om regeringen visste, jag vet inte vem som var kontaktpersoner till NATO-högkvarteret. Mm. Och samtidigt var vi ju neutrala, så det här skulle vi inte veta om. Mm. Och då blir det ju väldigt kusligt när det är som en hemlighet inne i samhället. Mm. Där de inte fick berätta utåt. Mm. Men de...
Det är verkligen... Jag kan tänka... Jag vet att vi har pratat om det någon gång förut när vi pratade om sekretess och att ha tystnadsplikt.
Ja.
Att det finns några tillfällen när man får ha tystnadsplikt. Ja. Eller man är tvungen att ha liksom tystnadsplikt. Ja. Och det är ju när man jobbar inom vården till exempel. Ja. Men också när man jobbar inom militären eller sådär. Så det finns ju en del som det måste vara, finnas. Och vart går gränsen liksom? Hur långt får det gå? Hur mycket hemligheter ska det finnas? Och hur mycket ska det vara öppet? Kan alla hantera allting? Eller... Det är intressanta frågor bara, tänker jag, när vi pratar om det här. För det...
Och det är för varje vuxen människa att hantera, tänker jag. När jag var företagsläkare på IBM i 12 år, då fick vi regelbundet varningar att se upp för industrispionage. Så det, då, man kan också då i det företag man arbetar, så finns det så kallade affärshemligheter. Som, och då vet jag att vi blev varnade, hade vi liksom gjort någonting med hemligt med pengar, att man hade något skumt, att man var skyldig eller hade förskingrat eller,
du menar privat eller att man gjort någonting?
Att man är sårbar för att just bli utsatt för utpressning då, så att man kan bli att man kan börja och spionera på sin egen organisation för att man hamnar i klorna på någon utpressare. Och det andra var om man hade någonting hemligt i kärlekslivet, att man hade några konstiga böjelser som man inte ville att någon skulle känna till, eller att man hade hemliga förbindelser eller så. Och det tredje var om man var beroende av droger eller alkohol eller någonting sånt. För att de här tre sakerna, pengar, sex, droger, det är vad man opererar.
Så svagheter liksom hos...
Man försöker hitta svagheter hos någon person, och då kan man få den att agera. Man kan liksom ta kontroll över en sån person.
Jag tänker också, när vi pratar om det, så tänker jag på en god vän som har fått ett nytt jobb och jobbar, jag vet inte exakt med vad, men någonting inom polis och någonting sånt, inom den världen i alla fall. Och hon får inte ens berätta vilka arbetssidor hon har, för att det är så pass. Och det handlar ju också om just om det som du säger, att ingen ska följa efter, eller ingen ska kunna pressa ut någon annan i vilka tider och stunder och så vidare. Och det är ju en säkerhetsfråga också. Så att,
ja, visst.
Så att det är verkligen, men då blir det ju hemligt. Ja. Man vet inte vad som händer.
Nej.
Det kan ske vad som helst, för vi vet inte.
Ja. Ännu tydligare är det ju när det gäller en person som arbetar i underrättelsetjänsten. Undercover, som det heter. Att man kanske i rikets tjänst byter identitet och är någon annan. Och det är lite grann som när polisen berättar om eller personer som har varit infiltratörer, informatörer från början till polisen. Men i de kriminella världen kallas ju det tjallare. Och det är ju en väldigt farlig position. Men samtidigt kan det kännas spännande för en ung kille. Men han vet inte vad den här... Peter Rätts är ju ett sånt exempel. Dick Söndervall har skrivit en bok om hans levnadsöden. Det har också varit en tv-serie om honom.
Hur det vi har ju pratat om honom tidigare.
Ja. Mm.
Mm. Jag kommer inte ihåg nu på rakan vilket avsnitt. Men...
Nej, men det är ett exempel på det här hur ett hemlighetsliv kan börja äta en själv inifrån. Och de beskriver ofta det, de som har jobbat länge med liksom dubbla identiteter. Hur vad som händer med en själv. Mm. Men det är också då, tänker jag, när myndigheterna, när staten börjar bete sig som en sekt, då vill jag ta upp Estonia.
Jag tänkte faktiskt precis säga det.
Tänkte
du? Ja, men jag tänkte så här, när du säger hemligheter och det, jag tänkte just återigen på det vi har pratat om förut, det här med att det skapar ju hålrum. När man inte vet vad som för sig går, då skapar det ju möjligheten till att gissa sig till eller fundera eller få frågetecken. Och så skapar man istället. Och där i Estonia är ju verkligen ett sånt exempel som är nära. Både i tid men också nära, tror jag, för att det finns så många som har någon som man känner och någon på långt håll eller så vidare, eller nära för den delen, eftersom det är så nära i tid och många människor som blir drabbade. Så skapade ju, har det skapat massor av frågor, och den här senaste dokumentären som har gjorts om Estonia, som för övrigt är väldigt intressant och välgjord ju.
Ja, alltså, vad heter Evertsson, heter han i efternamn? Henrik Evertsson.
Ja, just det. För det är, jag tänker Estonia som något, ett sånt, där det finns frågetecken som måste besvaras och som många människor ju kräver svar på.
Ja. Henrik Evertsson och hans arbetskamrat dyker och med drönarkamera av något slag liksom hittar det här hålet som ingen kände till. Så hände ju det konstiga att det som var begripligt, det var ju att han fick Stora journalistpriset för det här. Och då var det 10-tal kända journalister som också har fått det priset, som tillsammans skriver en artikel om att han inte var värd det.
Ja.
Och sen är det här då att Filter, jag är prenumerant på Filter, den tidningen. Och
vad är det för typ av
tidning? Men det är en tidskrift, det är grävande journalistik och det är hög kvalitet på. Men jag har förutfattat positiva känslor för Mattias Göransson som är chefredaktör där, för att han ställde ju upp efter Hannes Råstam. När Hannes Råstam fick sin tumörsjukdom och dog i förtid, och hade skrivit på den här, han hade gjort den stora dokumentären som var grunden för Kvickfallet.
Just det.
När Sture Bergwall blev till sist frikänd. Och sen när Hannes dog så slutförde Mattias Göransson det arbetet så förtjänstfullt. Det blev så bra. Men och han tog också alla de här debatterna med Claes Borgström, Göran Lambert, van der Kvast, Pentinen, alla de här, det här gänget som kallade sig för någon typ Kvicklaget eller något sånt, som menade att Sture Bergwall inte borde vara frikänd. Det var ju jättekonstigt vad de gjorde. Men nu är det som att nu har Filter och Mattias Göransson då dels publicerat de här första artiklarna om att Skandiamannen skulle vara Palmes mördare. Så att åklagaren Christer Petersson, han har i princip bara köpt hela det konceptet. Och nu så säger de då att haverikommissionen med Estonia, allt som gjordes där, det var helt rätt och det räcker. Allt annat är konspirationsteorier. Och då blir det som att när man går ner med den här dykroboten och ser ett hål, så skulle det vara konspirationsteori. Och då tänker jag att jag vill gärna berätta hur, apropå det här hålet, det här informationsvakuumet. För då skriver 94 barn till omkomna och överlevande från Estonia-katastrofen en artikel, den kom nu 22 januari i år i Aftonbladet. Och där preciserar de att de vill ha en utomstående, oberoende, opartisk enhet eller organisation eller myndighet som undersöker alla de här oklarheterna. Alltså det här tomrummet, informationsvakuum. Och så har de preciserat vad de vill veta, vad som inte det finns svar på. Får jag läsa upp vad de säger? Jag vill korthet bara fråga dem, varför togs inte de kroppar upp som var lätt åtkomliga för dykarna? För det ville ju dykarna.
Ja.
Och sen, varför presenterades idén att gjuta in hela fartyget i betong? Vad ville man dölja? Och sen, varför står det i haverikommissionens slutrapport att bogvisiret hittades den 18 oktober 1994? För det finns ett fax daterat den 10 oktober samma år, skickat från Tuomo Karpinen till Börje Stenström. Och faxet bekräftar att visir och ramp är filmade betydligt tidigare. Och sen frågar de, varför är räckorna till ombordkörningsrampen avsågade? Och av vem? Och så frågar de, varför har man inte utrett vilka länder som skulle ha kunnat vara inblandade i att använda MS Estonia för att frakta militärt material? Mm. Och vilka är de två okända fartyg som kallas Unknown Vessel som man kan se på sidan 206 i haverikommissionens slutrapport? Och varför har inte haverikommissionen intervjuat samtliga överlevande grundligt och sen redovisat i sin slutrapport vem som upplevt vad? Och till sist, varför tackade Sveriges regering nej när man erbjöd ta del av videomaterialet där hålet i MS Estonias skrov är filmat? Alltså det här är ett exempel på, det finns frågor. Ja. Tomrummet. Och då blir det som att är det myndigheterna som konspirerar om någonting som de inte vill att allmänheten eller är det vi, är de anhöriga till de som var med och dog eller överlevde, är det de som har bildat en konspirationssektlig förening? Så att det här tycker jag är väldigt viktigt och obehagligt om det skulle vara så att myndigheten börjar ha hemligheter. Mm. För de är våra folkvalda, ämbetsmännen ska vara opartiska, så att de är anställda av oss. Mm. Politikerna är valda av oss. De ska inte bestämma över oss och vad vi tänker och vår yttrandefrihet och tankefrihet.
Mm. Nej, men och de där frågorna som de ställer där, ja, de är ju konkreta.
Ja.
Och de är ju, det är ju inga konstiga, utan det är ju liksom frågor som man faktiskt som överlevande,
ja, och de är så faktabaserade.
Ja,
de är,
jag
så
menar
precisa.
Det.
Ja. Och så de har inte fått svar sen det här olyckan 1994, fortfarande inte fått svar på det.
Ja. Och då skapas hållrummen som fylls av konspirationsteorier.
Ja, det är klart.
Som kan dra iväg och bli tokiga istället.
Ja, visst.
Mm. Ja. Ja, det är jätteintressant. Alltså jag tänkte, vi pratade i mitten den gången, eller början, kommer inte ihåg nu, om vilka, om man har fastnat i någonting som faktiskt är sektlik inom konspirationsteorier och som då också finns på nätet och så vidare. Hur i hela världen tar man sig ur det?
Jo, men det finns några råd.
Ja.
Jo, men i första hand då, om du har en vän, en bekant, en anhörig som har gått in i ett sånt här tänkande och som sitter och hänger vid nätet och som blir allt mer inåtvänd med de här idéerna och troslärarna.
Mm.
Så försök inte predika för dem, utan försök att lyssna. Börja inte liksom föreläsa och tala om och i sektpodden säger Emma så här och Rimor så här och hallå, hallå. Utan fråga istället och lyssna och fråga, så lär du känna den här inre världen de befinner sig i. Och när du lär känna den så får ju du information så att du kan ha ett informerat samtal istället för att du liksom anklagar eller foliehatt känner att du pratar. Utan försöka förstå vad den är inne i. För det här är lite grann som att vara förvrängd i sitt eget, i sin eget tänkande, i sin egen identitet.
Mm.
Och sen kan du också försöka byta samtalsämne och så kan du ta upp såna här saker som ni har gjort tillsammans och mer fokusera samtalet på den här personens riktiga värld och hur har du det och det finns barn i familjen och fråga lite om dem och liksom återföra personen till den här nära vanliga verkligheten, för den här konspiratoriska teoretiska världen, den är så imaginär och abstrakt. Och sen föreslå helt enkelt att man drar ur nätkontakten, unplug, alltså ta bort, avstå från, ha bara, använd bara datorn kanske 30 minuter om du måste varje dag eller så, men sitt inte timmavis framför datorn.
Nästan som en avvänjning.
Faktiskt. Ja. Mot att bli mer liksom abstinent, det blir abstinent besvär här då. Men. Och sen det här vanliga liksom, börja träna, vara ute i friska luften, göra någonting fysiskt. För att till sist när man sitter vid datorn, då blir man som fingrar som är på tangenten och ett huvud, och resten av kroppen är bara som ett stativ för hjärnan och fingrarna och ögonen. Och det är inte hälsosamt. Men sen kan man ju också säga att det finns någonting väldigt gott hos de här personerna, för de är ju villiga att ställa upp vad de tänker sig, en kamp mot något ont. Och den delen skulle man kunna liksom säga, men ska vi inte gå, ska vi kanske gå med i hjälporganisationer? Menar, det finns utsatta barn, det finns utsatta kvinnor, det finns personer i samhället som behöver stöd i frivilliga organisationer. Så man börjar kanalisera den här goda sidan i något konkret. Och sen det här som jag har varit inne på gång, att man börjar bara, när man känner den här personens verklighet, kolla källorna, kolla fakta, varifrån kommer det här, så att man kan ha ett informerat samtal och hjälpa den här personen att komma till rätta. Och sen ska man veta då att, som du sa, när man blir abstinent, alltså när man går ur en sån här konspirationsteoretisk tankevärld och med den här låtsasvännerna man har som är inne i samma tänkande som man haft utbyte med, då känner man sig väldigt ensam, ungefär som man går ur en sekt. Man känner sig också faktiskt förödmjukad, man skäms. Och man känner sig förvirrad, så man kommer att behöva stöd. Så att det är väldigt, att gå ur ett sånt här nätberoende konspirationsteoretiskt system har stora likheter med att lämna en sekt.
Jag ska säga, jag känner ju igen väldigt mycket av det du pratar om, som jag skulle säga till någon annan som
när det gäller
just en sekt. Ja, och det, precis just som du säger, att man när man lämnade känner sig tom. Därför att man har fyllt sig så med någonting som man tror är viktigt. Och sen när man lämnar det, så blir det, kan det bli, det kan i alla fall bli tomt.
Nej, det blir
och
det.
Ensamt. Ja.
Det blir det. Det blir väldigt tomt. För att det är ändå ett engagemang och en spänning. Just det här på nätet, och det är som ett titthål in i djupet, och du kan gå från den ena sajten till nästa och få fatt på mer och mer och mer. Så det är liksom ett spänningstillstånd, och sen när alltihopa det kollapsar och man ska lämna det, då, ja, det är lite som...
Men då kan det vara bra, som du säger där, att fylla det med någonting annat. Till exempel att gå med i någon annan, en hjälporganisation, eller göra någonting gott, om det nu är det man liksom...
För det är det ofta. Ja, det är ofta de känner ju, de vill ta och kämpa för något gott mot något ont, och då kan man göra det i det på ett annat sätt.
Och jag kan tänka mig att det är väldigt likt en sekt också, att det börjar kanske inte så tokigt, utan det börjar i någonting som låter vettigt och som låter, det här måste vi kämpa för, och det här är orättvisor eller vad det nu kan vara, och sen så drar det sakta men säkert snett, och till slut så sitter man fast.
Så går det till. Steg för steg.
Intressant, tack Rigmor för det här. Jag ska inte glömma att be er gå in på Facebook och gilla oss där, Sektpodden, och även på Instagram. Och sen så kan vi också flagga för att vi inom snar framtid kommer att ha ett avsnitt med min man Peter. Vi har ju lovat att vi skulle ha ett program där lyssnarna fick ställa sina frågor om hans bok som han har berättat om tidigare när det gäller Knutby. Så det kommer. Så passa på att ställa de frågorna, skicka mejl till oss till sektpodden@gmail.com. Ska vi sluta där?
För idag.
För idag. Tack Rigmor.
Tack. Hej då.
Hej.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.